Går det att med Darwin och evolutionen som modell förklara varför vi i Sverige har ett systembolag medan italienarna inte har det? Ja, i dagens filosofiska rummet görs i alla fall ett försök i den vägen. Etikens utmaningar, så kallar vi en serie samtal där vi diskuterar vad som håller på att hända med människors uppfattning om rätt och fel. Utmaningarna handlar också om huruvida det goda och det onda verkligen existerar. För under senare decennier har det ju vuxit fram två starka idéströmningar som ifrågasätter den mer klassiska synen på etiken som universell, på att det faktiskt skulle existera objektiva värden, ont och gott. Postmodernismen är en utmanare, postmodernismen med sin värderelativism. Värden för postmodernisten är bara sociala konstruktioner som kan skifta mellan olika grupper och kulturer. Vad som är rätt för mig kan vara fel för dig. Och båda har vi lika rätt. Anything goes. En annan stor utmaning för etiken är biologismen eller nydarwinismen. Och den ska vi tala om i det här programmet, det tredje och sista i serien Etikens utmaningar. Enligt biologismen är vi ohjälpligt fast i våra genetiska förutsättningar utan någon större förmåga att göra moralisk skillnad i världen, kanske man kan säga. Mer eller mindre tydligt kopplat till Darwins utvecklingslära hävdar biologismen att det är generna som styr oss, att arvet är mycket viktigare än miljön. I filosofiska rummet biologism möter vi Germund Hesslow som är professor i neurovetenskap och filosof. Och vid min sida som behjälplig bisittare har jag Lundafilosofen Jeanette Emt. Välkomna båda två.
Tack.
Germund, människans biologi kan ju förklara mycket av vårt beteende och världens ordning, verkar du tycka, men jag har förstått det rätt. Du påstår till exempel dig kunna förklara evolutionärt varför systembolaget finns i Sverige men inte i Italien. Hur då?
Ja, kanske inte evolutionärt, men i alla fall biologiskt. Mm. Det är helt enkelt så att benägenheten att utveckla alkoholism är beroende av hur vår hjärna är konstruerad. Och man har kunnat visa att det finns vissa gener som kodar för receptorer, för signalsubstanser i hjärnan, som gör att vi lättare eller mindre lätt blir alkoholister. Och det finns ett exempel på en sån gen som har visat sig mycket vanligare i Nordeuropa än i Sydeuropa. Det betyder alltså att benägenhet att utveckla alkoholism är större för svenskar än för italienare.
Rent biologiskt är det
faktiskt. Rent biologiskt är det så. Och det får då i sin tur till konsekvens att alkoholproblemen blir svårare här. Det blir lättare för de politiker som vill ha regleringar av alkoholhandeln att få gehör för detta. Och därför har Sverige och en del andra nordiska länder striktare regler än vad italienarna har.
Är det korrekt att säga att det är en biologisk förklaring eller är det en biologistisk förklaring?
Alltså jag tycker att man ska säga biologisk, och ordet biologist, jag vill egentligen inte förknippa mig med biologism. För att för mig kan biologism antingen betyda att biologi blir någon form av överordnad ideologi, och det är det inte frågan om. Det kan också betyda att man överdriver biologins betydelse, och det är klart att det kan man ju göra. Och det finns väl enstaka personer som gör det, men mitt intryck är att det är betydligt vanligare med sociologism eller psykologism än med biologism. Alltså att det finns en mycket större benägenhet bland samhällsvetare och psykologer att distansera sig från eller motarbeta eller förneka biologiska insikter och biologiska fakta än vad det gör hos biologerna att förneka sociologiska och psykologiska fakta.
Har någon någonsin själv kallat sig för biologist?
Inte vad jag vet.
Nej. Det är närmast ett skällsord.
Ja, det är ett skällsord. Och ingen har, vad jag vet, heller kallat för sociologist. Och det skulle ju också vara ett skällsord. Eftersom det då innebär på något sätt att man är blind för någonting annat. Men jag tycker att de facto att biologerna har varit mycket öppnare för att diskutera med samhällsvetare, beteendevetare, än vad beteendevetarna har varit att diskutera med biologer.
Beteendevetarna blir mer provocerade av dina argument?
Ja, eller? Väldigt mycket mer.
Finns det inte en sorts biofobi i vissa sammanhang?
Och det tycker jag att det gör. Det är väl inte fullt så illa idag, men när jag började debattera sådana här saker, då var det ju normalt att man fick höra att folk började prata om fascism och nazism så fort man sa någonting om genetiska skillnader eller så mellan människor. Och det hör man inte så ofta idag, även om det förekommer.
Och med biofobi menar du alltså att avståndstagande är rädsla för de här biologiska förklaringarna, Jeanette?
Eller? Ja, satt i system i vissa kretsar kanske. Men idag ser vi ju att det kanske håller på att luckras upp en del. Det finns ju idag till exempel postmoderna genusvetare inom medicin. De kan ju inte helt bortse ifrån biologi. Mm.
Fast de gör så gott de kan. Alltså, regeringen har ju till och med i någon proposition sagt att könsskillnader är helt och hållet sociala konstruktioner.
Men det är inte svårt att bedriva med genusmedicin?
Ja, fast genusmedicin går ju inte att bedriva, det är omöjligt. Men genusforskning kan man mycket väl bedriva och ha som utgångspunkt att alla skillnader är kulturella.
Varför är genusmedicin omöjligt?
Ja, därför att då kommer du att invecklas i biologiska förhållanden. Så det finns ju så för biologer finns det ju uppenbara skillnader mellan könen som har medicinska implikationer. Så att ska man börja behandla människor medicinskt och kompetent, då måste man ta hänsyn till de här skillnaderna. Men genusforskning kan man fortfarande bedriva utan att behöva ta hänsyn till verkligheten.
Biologism, alltså möjligtvis ett skällsord. En annan term som eventuellt är parallell till detta är nydarwinism. Alltså, hur ställer du dig till den beskrivningen? Kan man kalla dig Germund nydarwinisten?
Nej, alltså, man kan väl säga att nydarwinismen egentligen är det ju samma darwinism. Det är bara det att evolutionsforskningen har gjort så stora framsteg. Dels på grund av att de genetiska mekanismerna som ju inte alls var kända för Darwin är ju väldigt väl utforskade idag. Och det har gjort att evolutionsbiologin har fått väldigt goda vetenskapliga instrument att bedriva forskning. Och sen har det också varit så att man har kunnat utsträcka de evolutionära förklaringarna även till beteendeområdet. Och det har inneburit också en väldig revolution att domänen så att säga för evolutionsbiologi har vidgats.
Och det kan förklara mänskliga beteenden biologiskt.
Ja, just det.
Men är det inte där stridsplatsen är egentligen mellan samhällsvetare och naturvetare på det planet? Just den här utsträckningen till det beteendemässiga fältet.
Det är alldeles riktigt. Men vad jag ville säga var att nydarwinism står för egentligen stora framsteg inom evolutionsbiologin. Jag vill inte påstå att det egentligen är så annorlunda åsikter. Men det är klart att det här är ju en stridsfråga och man kan väl också säga att evolutionsbiologerna har varit rätt spekulativa och gått fram och formulerat ganska så djärva hypoteser om evolutionsbiologiska förklaringar, darwinistiska förklaringar till mänskligt beteende och kulturella förhållanden.
En fråga som kanske kan intressera många är då vad skillnaden är mellan nydarwinism utsträckt till beteendeområdet och den gamla ökända socialdarwinismen.
Ja, det är ju en väldigt väsentlig sak. Alltså socialdarwinismen hävdade ju att samhället på något sätt bör efterlikna evolutionen och kanske till och med driva på evolutionen.
Att man försökte sortera bort svaga
grupper och sådär. Till exempel. Och det finns ju ingenting i evolutionsbiologin som säger att det skulle vara särskilt vettigt att göra. Sådana tankar har ju dessutom förekommit. Det var ju vanligen inom socialdemokratin i Sverige på 30-talet. Men hade då inget särskilt med darwinismen att göra. Så att jag tycker att kopplingen mellan Darwin och socialdarwinism, den är inte obefintlig, men jag tycker att den är oväsentlig.
Okej, men biologist vill du inte kallas, men möjligtvis darwinist eller nydarwinist?
Ja, gärna darwinist och gärna biolog på det sättet att jag tycker att det är viktigt att man tar till sig biologiska fakta och att man inser att biologiska förhållanden faktiskt kan vara relevanta för många områden där människor ännu inte riktigt förstår hur relevanta de kan vara.
Låt oss tala lite om dig och din bana. Du började som filosof, du har också ägnat en del åt psykologi. Nu har du gått vidare till det medicinska fältet och är professor i neurovetenskap. Vad var det som ledde dig bort från psykologin och filosofin mot medicinen här?
Ja, det var ett intresse för psykologin som ledde mig bort från psykologin kan man säga. Om man vill vara elak.
Nej,
det var alltså så här att jag började med filosofi och kände ändå ett behov av att syssla med någonting lite mer konkret. Och lite grann hade det väl att göra med vad jag trodde om framtida arbetsmarknader och så. Och så var jag då väldigt intresserad av psyket och själen, att förstå människor i grund och botten. Och så började jag studera psykologi och då var på den tiden var institutionen i Lund väldigt freudianskt influerad. Och jag uppfattade det där som väldigt ovetenskapligt och stod helt enkelt ut i den atmosfären. Det fanns personer där som det gick att prata med, men atmosfären som helhet var helt omöjlig. Och då gick jag över till medicinska fakulteten och då var min tanke redan från början att på något sätt arbeta med psykologin fast inifrån hjärnan istället. Och sen har jag då hamnat i hjärnforskning och arbetar nu med inlärning och betingade reflexer. Alltså hur ett associativa minnen uppkommer i hjärnan.
konkret med forskning?
Ja, vad vi gör är att vi tränar djur och sen så registrerar vi från nervceller i djurens hjärnor medan de lär sig någonting. Och så ser vi hur aktiviteten i nervcellerna förändras under inlärningen och vi försöker att förstå mekanismerna bakom det.
Okej, idag, vad har du, är etikfrågor alltså någonting som du arbetar med?
Man kan inte säga att jag arbetar med det, men man kan säga att jag grubblar väldigt mycket över det. Och dels därför att jag som alla människor förstås är intresserad av rätt och fel och hur man ska leva. Men det är också så att om man har ett intresse för mänskligt beteende, då undrar man ju lite grann vad moral egentligen är för någonting. Och det, då är det svårt att inte försöka tillämpa ett biologiskt synsätt på detta. Och där tror jag då att biologin faktiskt kan bidra med någonting. Även om jag inte, som sagt, inte har arbetat med det, så har jag en del funderingar kring detta med.
Så hur grubblar du då om dessa biologiska förklaringar i moraliska frågor?
Ja, alltså, jag tror ju inte att det finns objektiva moraliska fakta. Jag tror ju inte att värdepåståenden är beskrivningar av verkligheten. Men moral finns ju, och frågan är vad är dess källa? Och jag har ett intryck av, eller jag tror att man, med då väldigt förenkling förstås, men i alla fall att man kan säga ungefär så att moralen har två källor. Och det ena är vissa medfödda reaktioner, känslomässiga reaktioner. Och förresten också inlärda reaktioner, för att man lär sig att reagera. Man reagerar positivt på mänsklig kontakt till exempel, och så lär man sig att associera det med vissa ord. Och så småningom så värdesätter man även de orden, de utlöser samma känslomässiga reaktioner. Men vi har alltså vissa grundläggande känslomässiga reaktioner. Vi känner rädsla och ångest, vi kan känna skuld, skam. Och,
kan man det utan att någon har lärt en, ja, vad det är som man ska känna skuld och skam inför?
Ja, det kan man göra, och det finns en del, nu vet jag inte, just distinktion mellan skuld och skam är ju lite subtil, så det, men man kan se att vissa djur reagerar med någonting som man nog kan kalla skuld eller skamkänslor, att de kan skämmas, hundar kan skämmas, schimpanser kan skämmas. Och så det finns alltså vissa sådana, man kan säga, grundläggande känslomässiga reaktioner även hos djur som är en grundläggande beståndsdel i vår moral. Och sen tillkommer då, utöver de här grundläggande känslomässiga reaktionerna, så lär sig ju människor att påverka varandra. Och det leder då till, kan man säga, en form av tysta överenskommelser. Att jag tar inte dina grejer mot att du inte tar mina. Jag hjälper dig om du hjälper mig. Och så uppkommer det då, kan man säga, en form av regler, tysta överenskommelser som ju alla tjänar på att vi följer. Och de här är då i hög grad inlärda. De stärks kanske och underblåses en del av de här känslomässiga reaktionerna som vi föds med. Men i hög grad är de inlärda. Mm. Och kan man säga ett uttryck för egoism egentligen?
Alltså att, därför att om jag är schysst mot dig så får jag någonting tillbaka.
Ja, precis. Alltså, men jag sa att vi gynnas alla av att alla följer de här reglerna. Mm. Och det innebär alltså att det ligger i den enskilda individens intresse att följa reglerna och se till att de här reglerna upprätthålls. Alltså att
men är det också en biologisk förklaring då, att biologin hjälper oss till det här samspelet?
Ja, både och. Alltså att man förstår, den här inlärningen fungerar ju bara, alltså man kan bara förklara den som ett resultat av egen intresse. Men det är klart att vilken utformning du får och vilka de här reglerna blir, det kan man ju inte förklara biologiskt. Där krävs ju då någon form av samarbete mellan biologer och samhällsvetare, mellan biologisk kunskap och samhällsvetenskaplig kunskap.
Men du menar alltså att den här reciproka altruismen, jag kliar dig på ryggen om du kliar mig på ryggen och så vidare, har en evolutionär grund, att det är en typ av komplex vi har som det har gynnats av det naturliga urvalet?
Ja, det tror jag. Alltså, det tror jag. Jag tror att, visserligen så tror jag att mycket av det här är inlärt. Alltså vi lär oss de här reglerna. Men vi är skapta för att lära oss detta. Vi har en benägenhet att lära oss sånt. Och ett exempel på det är ju att vi är så enormt beroende av andra människors godkännande. Det finns ju ingenting som är så hemskt för en människa som social utstötning. Det är väl det som kan få föräldrar att döda sina egna barn i vissa kulturer. Det är ju någonting som strider så mot all rim och reson och mot andra känslor. Så det går nästan inte att förklara om man inte tänker sig att det finns en oerhört stark biologisk mekanism som gör att vi till varje pris vill hålla oss väl med den grupp vi tillhör.
Okej, om vi pratar om världen då. Vi säger att du är darwinist. Vad är din inställning till världen? Finns det några värden?
Ja, det finns värden på det sättet att människor värderar. Men det kan man ju göra utan att det finns några värden. Alltså jag försökte förklara vad jag tror att moral är. Mm. Genom att jag sa att det är känslomässiga reaktioner plus spelregler som är då ett resultat av inlärning och en konsekvens av vår grundläggande utrustning. Och sen kan man ju då säga att moralisk diskussion, det är ju människors försök att påverka eller om man så vill manipulera varandra att följa vissa regler snarare än andra eller att tolka reglerna så att de gynnar mig snarare än dig. Och så. Jag ser moraliska diskussioner i väldigt hög grad på det sättet.
Men det finns inga sanna värden liksom?
Nej.
Du lyssnar på Filosofiska rummet i Sveriges Radio P1 och detta är tredje samtalet i vår serie om etikens utmaningar. För vad ska vi hålla fast i? Vad ska vi tro vara gott och rätt, ont och fel när postmodernismen påstår att alla värden är relativa, vilken grupp eller kultur man tillhör? Eller när biologismen hävdar att gener och arv präglar människor i mycket högre grad än uppfostran och den sociala miljön? Människan är vid födseln ett fulltecknat blad. Då finns det inget fritt val mellan ont och gott, eller? På den darwinistiska bänken i detta program sitter Germund Heslov, professor i neurovetenskap, och som bisittare har jag idag Lundafilosofen Jeanette Emt. Under 1960- och 70-talen så utvecklades ju idéerna om jämställdhet och den sociala ingenjörskonsten som ville utjämna orättvisor och skillnader mellan människor. Men den brittiske evolutionsbiologen Richard Dawkins gick på tvärs med sin klassiska bok Den själviska genen som kom ut 1976. Och i en rad böcker, inklusive The God Delusion som kom förra året, så argumenterar han för biologin, arvet och generna som den kraft som styr människors handlande och tänkande. Sen har vi också den amerikanske psykologiprofessorn Steven Pinkers The Blank Slate, ett oskrivet blad. Ett annat exempel alltså på en bok och en författare som argumenterar om etik utifrån biologiska rön om arvets och genernas inflytande. Han menar alltså att vi är allt annat än ett oskrivet blad, vi är fulltecknade från början. Vad säger du, Germund? Har Pinker och Dawkins rätt?
Ja, det tror jag de har. Nu talar de ju om väldigt olika saker. För att Dawkins talar ju om de allmänna mekanismerna och Pinker talar om individuella skillnader mellan människor. Och det är ju ingenting, det är ju inte självklart att evolutionen skulle frambringa skillnader mellan individer eller mellan grupper. Så som den alltså har gjort. Mm. Men jo, de har rätt.
Och då är ju frågan om det är självklart, varför har den gjort det? Vad är den gängse evolutionära förklaringen till? Varför är folk så olika?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Men det är klart att det är ju så att naturen måste ju kompromissa. Det finns väldigt många olika önskemål, eller önskemål, men alltså oförenliga egenskaper kan vara fördelaktiga i olika situationer. Man kan vara modig, men när man för modig då tar man ju för stora risker, då kan det gå illa, och är man för försiktig så kan det gå illa av andra, så att man vågar inte göra sånt som har hög sannolikhet att lyckas, bara som ett exempel. Så att mod och feghet är då egenskaper som kan vara bra i olika situationer, och därför så kan det då under evolutionen hela tiden, om den ena egenskapen skulle dominera, så kan det vara ett väldigt stort värde att ha den andra egenskapen. Och det här kan då leda till att det uppkommer en naturlig variation i en population. Och också att vissa egenskaper alltså lever kvar i populationen därför att de kan gynna enskilda individer så länge de, men kanske inte skulle göra det om de blev i majoritet. Mm. Jag kan inte komma längre. Det här finns det andra som är mycket större experter på än vad jag är.
Men det är väl så att biologiska synsätt de senaste decennierna mer och mer har genomsyrat samhällsdebatten och synen på hur människor fungerar och sådär. Då undrar jag, så är det så att det som är naturligt, biologiskt förklarbart, är det också det rätta?
Hårlös är naturliga. Inte särskilt uppskattad. Nej, men det är väl det som är det problematiska, att vi ofta associerar till rätt när vi hör det naturligt. Inte alltid, men väldigt ofta gör det. Och därför tror jag kan uppstå många missförstånd i debatter. Och jag menar, ordet naturlig är väl inget vetenskapligt ord?
Nej, det är på vissa sätt i alla fall väldigt vilseledande. Men samtidigt så kan man ju säga att det är visserligen fel att tro att bara för att någonting är på ett visst sätt att det också bör vara så. Det där brukar kallas det naturalistiska felslutet. Att bara för att män och kvinnor är annorlunda så följer det inte att de bör vara det, och då kanske man till och med bör motverka skillnaderna, så kan man säga. Samtidigt är det förstås så att om man vet att en viss egenskap hos en individ till exempel är medfödd, då kan man ha lite större förståelse för den egenskapen, kanske lite större tolerans för att individer är på det sättet. Så på det viset så kan ju, visserligen kan det fortfarande vara fel att säga att om någonting är naturligt så är det bra. Men samtidigt kan man säga att om någonting är naturligt i någon bemärkelse så är det i alla fall lättare att fördra, lättare att tolerera. Och jag tycker det är ganska viktigt att...
Men beror inte det väldigt mycket på vad det är man pratar igen om, alltså, och... Blir det inte frågan därmed också vilka saker kan vara naturliga i den meningen?
Men vi tar ett konkret exempel. Ta någon form av mobbing eller grupptryck. Det är någon slags biologisk förklaring kanske det finns
eller
till.
Eller ta våldtäkt. Det var ju uppe här om året som en delvis avvikande men ändå naturlig manlig reproduktiv strategi. När de andra inte funkar. Mm.
Är det därmed rätt?
Nej. Det är naturligtvis inte rätt. Men det är klart att
eller större fördragsamhet inför det.
Ja, lite. Men då ska man lyssna på vad jag faktiskt säger. Lite större fördragsamhet istället för noll fördragsamhet, så kan man ha lite. Men
vad då, han hade inga andra chanser att sprida sitt genetiska material?
Nej.
Det återstod för honom.
Nej, men ta ett annat exempel som inte är så laddat. Ta en människa som plötsligt får raseriutbrott, som blir väldigt, väldigt arg till exempel. I ett
finns något som heter det ämtska ursinnet, som har ursäktats många gånger.
Ja, det kan man tänka sig. Det finns det här som många kvinnor har strax före menstruation till exempel. Att de blir väldigt lätt irriterade.
Det känner jag inte till överhuvudtaget.
Nej, men det är ett väl dokumenterat fenomen. Premenstruella spänningar. Och många kvinnor blir då väldigt, väldigt lätt arga och upprörda över saker och ting. Och om man då tror att det där är ett beteende som alla andra, så skulle man ju bli ganska arg. Men om man vet att det här är en följd av de premenstruella spänningarna, då har man lite lättare att stå ut med det. Mm. Eller om man vet att vissa människor har oerhört svårt, alltså deras blodsocker sjunker och det gör det då strax före lunch till exempel, så blir vissa människor mycket argsinta. Och vet man att det har att göra med deras sänkta blodsocker, så blir det lite lättare att stå ut med
det. De sakerna kan jag säga, men hur är parallellen då tillbaka till det här jobbiga, mer laddade fallet med våldtäkten? Hur förklarar du att man kan ha lite mer fördragsamhet?
Ja, vad jag menar är väl bara det att man skulle kunna tänka sig mycket ännu hårdare åtgärder om man visste att de här sakerna ägde rum utan, alltså bara som rationellt kalkylerade handlingar. Då skulle det vara mycket värre, då skulle det skulle vara rimligare med mycket längre straff, mycket hårdare straff.
Finns det nu en biologisk förklaring till våldtäkter då?
Ja, det vet jag inte. Alltså det är svårt med en biologisk förklaring till en sån här avvikelse, eftersom vi ju inte vet riktigt vad mekanismen är. Men man vet ju då att personer som har, låt oss säga, en extra Y-kromosom har en större benägenhet att begå våldtäkter. Och det har då rimligen att göra med deras hjärnor. Och då kan det väl på något sätt ändå vara rimligt att tänka sig att man har lite mer förståelse för detta och en lite större benägenhet att tänka i termer av medicinsk behandling än i termer av hårda straff.
Men det är ju inte vanliga, så att säga, genomsnittsmannen